Det dagsförslaget som idag har ett samband med extrema väderfenomen. Nästa vecka inleder FN sitt 30:e klimattoppmöte. I dagens debatt frågar man sig om det spelar någon roll vad klimatmötet beslutar. Bettina Sågbom leder ordet.
Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Ja, FNs 30:e klimatmöte, COP30, det börjar alltså på måndag i Brasilien. Redan nu så finns det sådana här förberedande möten i full gång där på plats. Men idag i Slaget så ställer jag frågan, vad har mötet för betydelse rent praktiskt då det gäller att få ner koldioxidutsläppen? Är det i Brasilien som vår framtid på den här planeten utstakas eller sker det verkliga klimatarbetet helt någon annanstans, mer så där på gräsrotsnivå? Det diskuterar vi idag med två Helsingforspolitiker. Här är Amanda Passanen från De Gröna, välkommen.
Tack.
Och sen har jag också Emma Ringbom här från SFP också. Helsingforspolitiker, välkommen.
Tack så mycket.
Och i studion i Åbo sitter en man som har forskat i städers klimatarbete från Åbo Akademi, Sam Grönholm. Välkommen.
Tack.
Jag börjar med dig alltså för att få in en presentation på dig här genast i början. Alltså att forska uttryckligen i städernas klimatarbete, det som städerna gör. För då ställer jag den frågan först, att hur stor betydelse har det vad en enskild stad gör för klimatåtgärder?
Om jag börjar med att se på en stad så kanske har det inte helt avgörande. Men om vi ser på städer i allmänhet så är de väldigt viktiga. Viktiga därför att majoriteten av människor i världen bor i städer. Och den största energikonsumtionen, den sker i städer. Så städerna är oerhört viktiga i kampen mot klimatförändring och också anpassning till klimatförändring.
När du sa att majoriteten av människor bor i städer, är den utvecklingen pågår ju faktiskt. Alltså det blir hela tiden mera.
Det stämmer.
Ja, och du sa att majoriteten av energin förbrukas i städer.
Det stämmer också. Om vi ser globalt sett så är ungefär 70% processeras att i framtiden att användas i städer.
Vad räknar man in i det här med energi i städer? Vad är det? Är det uppvärmning eller vad allt finns under det taket?
Det ingår i princip allt. Vi pratar om energianvändning till hus, till princip och speciellt trafikanvändning i olika dess former. Så om du tar sen ihop det så slår ihop så i princip når vi upp till en väldigt stor hög procent.
Mm. Nu har jag två politiker här från en stad, alltså Helsingfors, som har en sån ambitiös klimatlinje och ambitiösa mål. Och jag har uppfattat att det också över partigränser, så är ni ganska ense om att det är det här spåret man ska gå. Tillika så blossar det upp diskussioner då. Nu senast till exempel det att man har sagt i sin målanteckning så här för Helsingfors stad att fler och fler människor ska åka kollektivt och cykelvägar ska utvecklas och allt det här. Och nu senast då har det väckt mycket ont blod det att man sen höjde biljettpriset till exempel i kollektivtrafiken. För att ta bara ett litet exempel. Det kan låta som jättelite 3% på priset, men vad tänker ni om det här, alltså det här budskapet man ger åt folk eller signalvärde? Jag börjar med Emma Ringbom.
Tack. Jag tycker nog att det sänder fel signaler för tillfället att man höjer biljettpriset. Jag anser inte att det är rätt väg för Helsingfors. Här måste vi ju dock komma ihåg att vi pratar om HRT, Helsingforsregionens trafik. Helsingfors kan inte ensam bestämma om de här sakerna. Vi skulle ha varit villiga att gå in för ett annat beslut, men vi måste lyssna på våra grannkommuner. Så det här var det bästa vi kunde göra nu. På lång sikt hoppas jag att vi ändå kan vända den här utvecklingen. Personligen tror jag att vi måste titta på hela finansieringsmodellen för HRT och fundera vilka kostnader ska täckas med biljett intäkter och vilka kostnader täcker vi på andra sätt.
HRT är alltså Helsingfors regiontrafik. Amanda Passanen, jag vet att det partitillhörigheten säger att ni inte tyckte att det var en god idé, men kan du utveckla?
Ja, nej, vi föreslår ju nog att de här priserna inte skulle stiga. Och det är ju faktiskt en ganska stor fråga när vi tänker på Helsingfors, eftersom nu efter att vi har stängt våra kolkraftverk så är ju trafiken vår största utsläppskälla. Och vi har ju alltså inte för tillfälle beslutit om tillräckligt med åtgärder för att få ner de här trafikens utsläpp. Och en av de här viktiga åtgärderna är ju att få ner priser på kollektivtrafiken. Att vi vet att efter coronapandemin så har inte användningen av kollektivtrafiken kommit upp till samma nivå som den var före coronan.
Vet ni vad det beror på? Har ni frågat folk?
Det beror ju nog också mycket på att distansarbete har ökat och sen använder människor kanske kollektivtrafik till lite annan sorts resor också. Det är inte bara de här arbetsresorna utan också fritidsresor. Men mycket har det att göra med distansarbete faktiskt. Men att nu är det ju också att vi har inte lyckats bygga vårt kollektivtrafiksnätverk så att det är helt tillräckligt lockande för alla stadsbor i hela Helsingforsregionen. Och nu är ju våra biljettpriser jättehöga.
Vad kostar en biljett?
Nu minns jag faktiskt inte direkt själv att är det 3,20 eller hur mycket är de här enkelbiljetterna som HRT
bekräftar. Ja,
ja. HRT har ju alltså haft mycket satsning på att de här det att du köper en biljett för en längre tid, att de är de allra billigaste med tanke på då att de som är helt beroende av kollektivtrafiken i sin vardag så har möjlighet att köpa. Men det är ju nog helt ohållbart när vi tänker på andra nordiska städer var de har högre inkomstnivåer, så där är också jämfört med det så är kollektivtrafiksbiljetterna mycket billigare. Att den här utvecklingen har farit mot fel håll och inom det gröna så anser vi att det borde sätta stopp. Och så som Emma sa här bra, så det handlar ju också om att vi måste förnya hela den här finansieringsmodellen. Men nu handlar det nog också om att vi måste få en politisk enighet om att det här måste ta slut.
Men är det nu en sån ekonomisk katastrof om man går på minus med sån här som kollektivtrafik? Amanda Pasanen vill svara.
Ja, och det handlar ju, behöver ju inte gå på minus. Att Helsingfors har ju, vi har medel. Det att om vi ska ha fått de här priserna att hållas på nuvarande nivå så skulle det här innebära under 10 miljoner som är trots allt en ganska liten summa i Helsingfors hela stadens budget. Mm.
Sam Grönholm, vad tänker du om det här med kostnader? Alltså, man vet vad man borde göra. Och så börjar man räkna och säger man att man inte har råd. Och nu också när man höjde det här priset så i Helsingfors åtminstone så talar man om att det måste nog bara göras för att kostnaderna har ökat. Vad säger du om det här med att få det att gå så att säga ekonomiskt igenom?
Om jag besvarar den frågan utifrån en annan liten synvinkel. Och så säger naturligtvis så är det ett problem om det kostar för mycket och människor kan använda. Men jag ställer egentligen om det här att det som städer gör, det nordiska stereo, vad finländska stereo. Jag vågar påstå att de är världsledande i den här omställningen till en grön ekonomi och reducerande av koldioxid. Så jag menar, jag ser oftast på större frågor, större helheter. Och där tycker jag, vad jag är jätteglad för att ni diskuterar här idag, att vi diskuterar städer, vad de gör, vad Helsingfors gör, vad Åbo gör, Oslo, Stockholm och Köpenhamn till exempel. Så jag ser inte princip att naturligtvis det blir en politisk debatt att borde det höja eller inte höja. Och jag ska inte ha en stark ställning till vad det borde göras. Jag förstår att realiteterna kommer också förstås emot att varför man höjer, men jag förstår också motståndet varför man ska inte höja.
Mm. Men jag tänker på det här signalvärdet som jag talade om tidigare. Har du forskat i det? Vad har det för betydelse?
Jag har inte direkt forskat i det, utan jag forskar oftast i processer, strukturer, vad som leder till olika saker. Men att signalvärdet är förstås jätteviktigt. Och det är förstås en negativ associerat om man höjer priserna och det blir en diskussion vad vi redan diskuterar detta på radio. Det är förstås något negativt.
Mm. Jag förstod, jag talade faktiskt med några kollegor som är insatta i Åbo-modellen. Och där gjorde man ju om och gjorde så att säga kollektivtrafiken bättre här helt nyligen. Och nya linjer och allt möjligt sånt. Men samtidigt så höjde man priset. Och där har jag förstått att det har varit en del protester där också. Vad tänker du om den processen?
Säkert ligger en process, speciellt i en dagens samhälle var vi har inflation till vänster och höger som människor är pressade på sin ekonomi, så naturligtvis förstår jag det. Men samtidigt till exempel i Åbo så är jag väldigt glad när jag använder till exempel så kan jag använda mitt bankkort som är väldigt enkelt att använda som biljett. Jag behöver inte köpa en enskild biljett. Så där i den ser jag i princip att det händer teknologiska utveckling som möjliggör en lätt användning att vem som helst kan hoppa på en buss utan att till exempel köpa en biljett utan att ha sitt bank eller kreditkort.
De som har ett bank eller kreditkort.
Det är sant.
Jag har hört folk som klagar på att man inte kan använda mynt mera på många ställen. Utan man måste i Helsingfors åtminstone ska man ha en app på sin smarttelefon. Och det förutsätter att du har en smarttelefon.
Snart blir det nog möjligt också med kreditkort.
Okej, det lovar Amanda Pasanen. Ja, det där, jag vill hålla det här på det, eller åtminstone börja den här diskussionen väldigt så här gräsrotsaktigt. Just därför, för att jag tror att det här är nu en känsla jag har. folk hör att FNs 30:e klimatmöte, COP30, och de är oense och det blir jättesvåra förhandlingar. Så folk suckar djupt och orkar inte liksom riktigt ta det till sig. För att all forskning visar ju att folk är bekymrade och de bryr sig nog. Men det känns hemskt långt ifrån vår verklighet det att vad de kinnar om där. Vad tänker ni, har ni sådana diskussioner inom staden, inom beslutsfattande kretsarna så här om att involvera människor på gräsrotsnivå i klimatarbete? Emma?
Tack. Ja, vi har nog sådana diskussioner. Jag skulle säga att det som för tillfället är en stor frustration för mig är att vi i Helsingfors har svårt att förstå vilka beslut som påverkar det här arbetet. Vi måste ju knyta de här målen till de konkreta beslut som vi fattar. Men ta helt enkla exempel som var sätter vi ett dagis? Var har vi en skola? Har vi närskolor, närdagis? Har vi grönområden och rekreationsområden nära till hands? När vi beslutar att stänga skolor, stänga dagis, bygga i parker, så betyder det att människor måste åka längre bort för att komma till sånt som de vill nyttja. Om du har 2 kilsa till dagis åt ett håll och 3 kilsa till skolan åt ett annat håll för dina 2 barn, så då går du inte. Du trampar inte med din cykel genom snön och slaske för att komma till de här ställena. Du hoppar i bilen. Detsamma om du inte har en park nära dig, om du inte har rekreationsområden nära dig, så blir det mycket mer press att fundera på, hej, var är min hobby, var ska jag gå på länk? Och då sätter du dig igen i bilen och kör någonstans för att komma till de här tjänsterna. Så Helsingfors måste bli bättre på att se den här helheten och förstå att de här besluten också påverkar de här våra klimatmål.
Du vet ju, Emma Ringbom, när du säger det där att det sitter fullt med folk och skakar ruskar på huvud som inte bor i storstäder och säger aj, voj, voj, har de 2 kilometer till skolan.
Ja, det förstår jag. Ja. Men på samma gång om man tittar på Helsingfors så det är ju sällan de där metrarna som är avgörande. Mm. Om du kör 2 kilometer någonstans annanstans i Finland så är det en minut. I Helsingfors så är det i tid lätt jättemycket. Och det här glömmer vi ibland bort i beslutsfattare när vi just bara tittar på siffran som ser liten ut.
Men om det då gick en spårväg lämpligt så att du kliver med ditt barn på den och åker några hållplatser och så är du framme och så åker du tillbaka och det är smidigt. Du menar att det måste tas med i beaktande också med var du placerar de här skolorna och trafiken till dem?
Absolut.
Ja, som en helhetsbedömning, Amanda Passanen.
Ja, jag skulle, det som du Bettina frågade här tidigare just att om stadsbornas engagemang, så jag skulle säga att just den här frågan om kollektivtrafik har ju engagerat stadsbor jättemycket. Att det är ju, ja, det är ju en sak som kommer nära, som drabbar de flesta stadsborna. Och det har gjorts också ett så här kommunal initiativ om att sänka de här priserna. Det har gjorts i Helsingfors, det har gjorts i Vanda och i Esbo. Och att det finns liksom sån här aktivitet för att påverka den här saken. Och sen vill jag lyfta upp ett annat exempel på där medborgaraktivitet har haft en stor roll. Att om man tänker på Helsingfors klimatpolitik och faktiskt också Finlands klimatpolitik, så de stora besluten som vi har gjort så har ju varit att vi har stängt våra sista kolkraftverk. Och där har ju medborgaraktivism spelat en jättestor roll. Men också förstås de här internationella besluten på internationell nivå. Vi har EUs utsläppshandel. Sen har vi haft nationella beslut på att bli av med kolkraften. Sen har vi haft beslut på kommunal nivå där vi har haft aktivister som har försökt påverka beslutsfattare som har gått på gatorna och som har krävt att vi måste bli av med fossilkapitalismen. Att det här tycker jag är jätteintressant att hur de här alla nivåerna egentligen påverkar. Och sen när de alla kommer ihop och vi kommer över en viss gräns så då börjar saker att hända. Och när vi talar om hopp inom klimatpolitiken och vi vet att just nu är den här situationen kanske inte lättaste, men att vi har exempel på just det här med vår energiproduktion. Att där har ju saker hänt mycket snabbare än vad någon skulle kunna ana för 20 år sedan. Och att det finns sådana positiva exempel på hur saker kan faktiskt förändras ganska snabbt.
Men är det så att det måste finnas pengar i det också? Är det så att vårt samhälle alltid drivs av det att för att, alltså, låt oss säga den här energiproduktionen som du redan nämnde. Om du till exempel talar om vindkraftutbyggnaden av det som har skett väldigt fort och sådär, så är det ju alltid någon som tjänar pengar på det också.
Jo, absolut. Men att om inte politikerna sätter sådana en sån framework för hela systemet, att det är lönsamt att tjäna pengar på att bygga ut vindkraftsverk. Så då blir det ju inte att i Helsingfors brukar man ju säga att vi har de mest effektiva och bästa kolkraftsverken i världen som bringar jättemycket pengar till staden. Och det var en jättestor omvälvning att gå över från det tankesättet till att vi kan producera energi på andra sätt.
Jag ställde den här frågan därför att jag funderar ibland att om det är varandras motpolar, om det ena utesluter det andra. Att, det kan jag säkert ställa den frågan till Sam Grönholm. Alltså det här med att man ska tänka på klimatet och medborgarna, liksom hur de mår och allt det här. Och samtidigt så måste man liksom ge utrymme för business så att man ska kunna tjäna pengar på sådana smarta lösningar. Vad säger du om den? Att passar det ihop det här? Föresatserna som Grönholm?
Det är mer eller mindre ett måste att det passar ihop. Vi har ett holistiskt perspektiv att vissa saker så behöver gå med vinst, andra kanske inte behöver gå med vinst och det behöver finnas olika intressesfärer inom denna stora helhet. Därför är det också ett problematik som ingen riktigt har löst. Och därför sitter vi här nu och säkerligen diskuterar detta idag.
Mm. Jag tänker på, jag tar några exempel som jag har själv varit med om. För många år sedan så var jag på Kuba. Det var ett kommunistiskt eller väldigt vänsterland och allt var centralstyrt och det var ju eländigt på många sätt och vis. Och folk står utanför mataffärerna och frågar om man kan köpa mjölk åt dem. Det var situationen då för ett antal, över 10 år sedan. Men det minns jag att bussarna som körde genom Havanna och så här, så vem som helst och också jag som turist kunde kliva in i en sån här buss och det var gratis. Det kostade ingenting. Alltså det här bjöd på något sätt samhälle på. Är det här alltså någon sån här möjligheter som man kan ha i ett sånt här land som inte super liksom vänster? Vad säger Emma?
Vi har ju ett starkt välfärdssamhälle som erbjuder jättemånga sådana tjänster till stadsborna som de till exempel i USA tänker att det är helt galet att vi har så billig kollektivtrafik eller att vi har gratis utbildning och så vidare. Att vi har
men du sa själv just att vi har dyrt i jämförelse med de andra nordiska länderna.
Det är sant. I kollektivtrafiken.
Vad säger du Emma Ringbom?
Om vi tar helt konkret den här frågan om gratis kollektivtrafik så jag tycker att den ska vara billig. Jag vet inte om jag ser att den behöver vara gratis. Jag är själv en lite halvlat person, jag erkänner det här. Men jag bor ganska nära centrum. Nu så går jag mycket. Jag tar också de här Alepa-cyklarna, Helsingfors stadscyklar. Jag tar inte spårvagn eller buss om det inte är längre sträcka. Och där påverkar ju priset ändå lite. Jag är inte villig att betala för att åka en eller två hållplatser. Om det skulle vara gratis skulle nog latmasken i mig ganska ofta snubbla in där på spåren.
Men det finns ju folk som inte har unga raska ben som du.
Det finns det. Och det är kanske det som jag är mera ute efter. Att se till att den är så gott som gratis eller i alla fall mycket billig för sådana grupper i samhället.
Vad tänker du Sam Grönholm om det här som vissa... Jag vet att i Mariehamn av alla ställen hade det åtminstone ett test för ett antal somrar sedan att hela sommaren var det gratis det här. Jag kommer inte ihåg hur testet utföll, men vad tänker du på den här utopistiska tanken att det ska inte kosta något alls?
Om jag kommer ihåg rätt så hade faktiskt Tyskland ett sånt här brett experiment. Var det blev väldigt populärt. Men om jag kommer också ihåg rätt så har de infört kostnad idag. Så det är ju så att den blev oerhört populär efter att det inte kostade någonting utan människor fick använda den i princip gratis. Men förr eller senare så kommer säkert gränserna mot hur mycket kapacitetssystemet håller i den fällan. Och då blir det också en fråga en annan kostnad.
Så man kan tänka sig att det är ett lockbete för att få folk att bekanta sig med kollektivtrafik. Hej, nu kostar det ingenting och sen märker de att det funkar bra och efter det så är de villiga att betala lite.
Också en bra idé.
Ja, Amanda Passanen.
Ja, vi har ju också föreslagit att man skulle kunna ha till exempel gratis familjebiljetter på veckoslutena och kanske liksom fundera att hurdana människogrupper är det då speciellt som skulle utnyttjas av det att om vi skulle ha gratis och människor skulle få pröva. Men att samtidigt måste vi se över det hela systemet att vad är de där största drivkrafterna bakom att människor inte använder kollektivtrafik. Och då handlar det ju också om att vår stadsstruktur är inte byggd till exempel på utanför Helsingfors centrum eller de mest tättbyggda områdena så kan det ju vara att det bor inte riktigt med människor nära de här kollektivtrafikslederna. Därför måste vi också ha en stadsplanering som gynnar en sån stadsstruktur där det är lönsamt att åka kollektivtrafik. Att Och det betyder att vi måste bygga ut nya spårvägar. Vi måste ha tillräckligt bra service så att människor ska använda. Sen om vi tänker att vem det är som använder bilar mest. Så det är ju mest är det höginkomsttagare som använder bilar i det stora hela. Och för dem kanske det handlar inte bara då om det där priset utan också att den där servicenivån inte är tillräckligt bra. Utan att det är så mycket bekvämare att åka med bil. Och därför måste vi ju bygga ut vårt nätverk så att det blir lika bekvämt att åka kollektivt som att åka bil.
Jag tar ett eget exempel till. Då när barnen var små och det där Helsingfors så kunde man åka kollektivt gratis om man kom med barnvagn. Och då hade man en liten som satt i en kärra. Jag hade bil då, men den stod nog för det mesta. För att det var så, det var också jättebekvämt. Du behöver inte fälla ihop den där vagnen, lyfta in den i bilen, sätta in ungen i bilen, parkera någonstans, göra om alltihop. Och en sån här ordentlig vagn med en sån här korg under så kunde du göra din mathandlande och allt samtidigt. Alltså, det är väl uppenbart att det skulle bli en succé också hos oss om det skulle testas eller?
Det är nu också så. Du får åka gratis med barn i barnvagn.
Det är fortfarande.
Ja, vi har tänkt att det är också ett viktigt liksom medel att få oftast är det ju ännu också kvinnor men också män som är på föräldraledighet att också komma ut hemifrån och liksom en sak som motiverar att röra på sig och fara någonstans.
Vad säger du Sam Grönholm om det här med de här speciella ska vi säga knepen här för att få folk lockade till att, för att nu är folk väldigt fast i sina vanor också.
Jag tycker det är oerhört viktigt, men det är ju svårt att ändra en norm, någonting som kanske någon har blivit van med att köra bil eller liknande för att få människor i att använda kollektivtrafik. Därför att nu sen locka med olika prissättningar om det vissa är gratis så tycker jag är oerhört bra.
Jag tänkte jag börja med att nämna det här COP30, alltså FNs 30:e klimatmöte. Och det som kommer ut och det som jag har hört journalister som bevakar det här säga att det väntas bli svårt, det nämner jag redan. Och sen är det någon sorts stor sån här, besvikelse, det att många stora länder låter bli att delta åtminstone på så här toppnivå i teten USA då faktiskt som står för väldigt mycket koldioxidutsläpp. Och också, om jag inte minns helt fel, så från Kina till exempel skickas inte heller liksom den där högsta hönsen. Så jag börjar med att fråga här, att vad har det för praktisk betydelse det som fattas beslut om där? När det gäller till exempel hur Finland kör i sina klimatmål. Vad säger du Sam Grönholm om det?
Helt praktisk betydelse har det inte för att Finland är oftast ett föregångande land. Både på en nationell nivå och på en lokal nivå. Så Finland i sig själv, men som EU som enhet så har det väldigt viktigt.
Kan du fördjupa lite?
Om vi säger så i princip att det som först går i COP som jag ser det, i princip två saker händer. Ett, man kommer överens om olika ambitioner som är gemensamma ambitioner på olika nivåer. Två, vad de är väldigt viktiga i COP i princip är, vi pratar om finansiering. Finansieringen till tredje världen är något som kallas Global South. De som kommer att drabbas mer av klimatomställningen än vad vi kommer att göra som behöver någon typ av finansiering. Och i dessa två aspekter så är det COP oerhört viktigt oavsett vad vi har för makropolitiska vindar som blåser.
Så det har alltså globalt en stor betydelse just för att få det här tredje, jag upprepar nu bara så att det blir klart, att få sådana länder med som inte själv har råd med det här. Men på vårt liksom Finlands perspektiv så kan vi göra en massa saker själv.
Det stämmer. Ja. Finland är föregångare, vågar jag påstå.
Amanda Pasanen.
Ja, det som det ju påverkar jättemycket är just det här som vi talar om med pengar och industrier. Att inom näringslivet så där har de ju lobbat jättestarkt för att vi kan inte nu ta liksom gå bakåt i de här klimatpolitiken eftersom näringslivet gör jättelångsiktiga investeringar. Också i Finland har vi många stora företag som ekonomiska drivkraft baserar sig på det att vi har en långsiktig och stark klimatpolitik i Helsingfors, i Finland, i Europa och i världen. Så därför är det också jätteviktigt att hurdana signaler det kommer därifrån. Och med tanke på till exempel USA och Trump som har försökt sabotera till en del, så det är ju ändå, ger ju ganska mycket hopp att det egentligen inga andra länder som har farit med på det. Och samtidigt i USA, att fast Trump har försökt stödja fossilindustrin, så ändå håller den förnybara industrisektorn att bara växa. Där hela tiden mycket mer nya arbetsplatser än den vanliga arbetslivsutvecklingen. Att den här stora omvälvningen håller ändå på att hända, fast det finns vissa högerextrema krafter som försöker dra den åt fel håll.
Det är ju inte bara högerextrema krafter, utan vi har också hört att pendeln har svängt i vissa frågor. Till exempel för ett antal år sedan så var det helt klart, och det var en av målsättningarna, att fossila, alltså bilar som drivs med fossila drivmedel, man skulle sluta tillverka dem. Nu säger stora biltillverkare i Tyskland till exempel att nej, det går alltså tillbaka, det backar det här beslutet.
Det kommer ju gå dåligt för dem, för att Kina har ju Kina går ju att...
Men är du säker på det?
Jag är nog säker på det. Det är ju ur ekonomisk synvinkel, så det är ju helt jättedumt vad de håller på med där i Tyskland, eftersom den stora utvecklingen i Kina och i världen är mot ett helt annat håll. De borde ju nu satsa på elbilar som det görs på alla andra håll i världen. Att det, det hade ju någonsin inom ekonomin funkat med att du tar gamla teknologier och försöka utveckla dem när vi har bättre, mer effektiva, mer hållbara teknologier som vi borde satsa på.
Emma Ringbom, vad tänker du om den här?
Jag tycker att det här är en fascinerande fråga, för en av de stora utmaningarna i Tyskland är ju expertisen de har. De har investerat 50-100 år i att utveckla en förbränningsmotor som är optimerad till max. Alltså det är ju en fantastisk uppfinning, men det finns inte hemskt mycket buffertar någonstans mer att göra den bättre. Men det är den expertisen de har, och de är världsbäst på den. De är inte världsbäst på energi och på elbilar. Och det här är ju deras problem. Så det här får vi en hemskt intressant koppling också till hela utbildningssektorn och våra utbildningssystem. Och vi måste se till i Europa att vi hänger med i den här utvecklingen och uppdaterar också våra kompetenser inom de här områdena.
När du talar om utbildning, du menar alltså helt enkelt ha den know-howen att vi är med då när det ska uppfinnas helt enkelt nya lösningar.
Exakt, och det här speglar sig ju rakt i universiteterna, i skolorna och i hur företagen utbildar och stöder sina anställda att lära sig nya saker.
Mm. Sam Grönholm, kommer du på någonting där man skulle ha att Amanda Passanen kasta ut en sån här, att det finns inte något exempel på att när man tar tillbaka gammal teknologi att det liksom skulle löna sig? Att hur ser du på den här diskussionen till exempel om fossila drivmedelsbilens vara eller icke-vara?
Jag har mer en pragmatisk inställning. Mm-hmm. Jag menar att om någon la upp en deadline att när man skulle inte få använda eller tillverka förbränningsmaskiner mer, så kan man ju säga att kanske det var fel. För det finns ju inte en efterfrågan. Och så kommer realpolitiska konsekvenser runt om i Europa som betyder det att människor kanske går tillbaka och vill inte köpa en elbil. Så jag är väldigt försiktig att lägga starka deadline och tvinga människor till ett eller två vad de ska göra. Utan mer att man ser att okej, det här fungerar inte, då prövar vi något nytt. Utan att princip göra en så att det blir drastiska konsekvenser som får förödande ekonomiska konsekvenser som också är kanske inte ekologiskt mest hållbara.
Kan du lite utveckla det där? Jag tycker det låter intressant.
Om vi tänker på det viset nu, att nu har vi i princip antagligen tillbakagång att det inte kommer vara förbjudet att köpa nya förbränningsmaskiner. Mm. Det var 2035 vill jag minnas vad det är i Europa. Nu börjar de flesta börja backa lite. Olika länder, speciellt medlemsländer. Och det har i princip att Tyskland, som en annan kommentator här sa, att det går ju ut på princip, de har byggt upp hela sin industri på det här. Samtidigt som vi har en ny makropolitisk miljö med krig i Ukraina och vi har inflation som på, så blir ju princip det att vad har vi arbetsplatser om vi, för Kina är ju världsledande, vågar jag påstå, i att tillverka e-bilar. Och de kan komma och ta över marknaden i Europa och dumpa prisen här, för de har möjlighet att göra det. Och det betyder då att då har vi traditionella biltillverkare som blir utan inkomst, och samtidigt så hamnar de sparka arbetare, vilket betyder att det blir lägre skatteinkomster över tid. Och i det stora hela så då förlorar ju samhället som hela.
Emma Ringbom nickar åtminstone här.
Ja, exakt. Jag menar det, om vi helt tekniskt tittar på de här olika lösningarna, elbil, förbränningsmotor eller en fossilbil, mängden komponenter som behövs för att tillverka en förbränningsmotor och en traditionell bil, den är mycket stor. Det betyder att vi har nätverk, vi har också i Finland komponenttillverkare. Alltså det är en gigantisk industri som är hemskt lönsam för Tyskland, Europa och Finland. En elbil är mycket enklare. Det behövs inte lika många komponenter. Det här är en arbetsmarknadsutmaning för oss.
Jag bör kanske tillägga, jag sa inte när jag presenterade det, men du är ju ingenjör.
Jag är diplomingenjör.
Ja, precis. Så att det kanske hörs här mellan raderna ifall någon tänkte att det lät inte som en bara politiker i det här sammanhanget. Men Amanda Passanen, vad tänker du om det här som vi just har ventilerat här om realpolitiska orsaker som gör att man ibland inte kan vara för hård heller? Så det nämnde Sam Grönholm.
Ja, förstås kan man ju alltid ta i beaktande alla påverkningar som vissa beslut kan ha, men att om vi tänker på att vilka medel vi har inom politiken att påverka någon viss sorts utveckling, så den liksom allra tunnaste nivån är den vi kan ge information om att det skulle vara bättre om vi skulle göra så här och så här i samhället. Och sen kan vi ha ekonomiska medel. Vi kan använda beskattning till exempel för att styra produktionen mot ett visst håll. Men att sen det sista som politikern har är ju sen att sätta förbud till exempel på vissa produkter eller viss sorts produktion. Och när vi tänker på klimatkrisen och i hur akut läge vi faktiskt är för tillfället, vi vet att den här havsströmmen Amok kan till exempel vända riktning och förstöras här och skapa jättehårda klimatförhållanden här i hela Norden. Vi vet att klimatförändringen redan nu tar koll på flera tusentals miljoner människoliv. Så med tanke på den så tänker jag att vi måste nog också ta i bruk ganska hårda medel för att få den här utvecklingen.
Tolkar jag rätt då att du står helt bakom det, att man kan ha en liksom deadline så här? Att
jag tycker det är bra. Och så som i Helsingfors har vi också diskuterat att vi borde ha en deadline för det, att när man får köra förbränningsmotor i stadens centrum. Det viktiga är ju
det har jag diskuterat här någon gång och det brände till, vill jag säga.
Och det viktigaste är ju att sätta den där deadlinen på ett smart sätt så att den är tillräckligt långt framme i framtiden så att människor hinner anpassa sig. Men det är ju en jättebra signal för industrin då man sätter sådana klara deadlines. Att okej, nu har vi bestämt att så här kommer det att gå, det här är den här utvecklingen och den här håller vi fast vid. Då vet alla som jobbar inom den industrin att okej, nu ska vi investera i en förändring.
Men tillika så är det där, alltså du har helt säkert en poäng i det där att det är viktigt för industrin att få de här signalerna. Men vi byter beslutsfattare med 4 års mellanrum. Och sen händer det saker. Och jag känner mycket folk som jobbar med till exempel bilförsäljningar. Och så att det blir helt tokiga på sånt här. Alltså det blir helt galna. Att ingen sen så reagerar konsumenten så att den inte fattar det där köpbeslutet alls. Och de står där med en massa. De vet inte hur de ska liksom vända sig. Och jag har hört åtskilliga personer inom just bilbranschen säga att säg nu bara hur det ska vara.
Ja,
så vet vi exakt. Att mitt i allt så laddar vi upp här med massa elbilar och sen så ändrar ni er och så kommer folk att köpa en mycket billigare bensinbil istället. Eller sen, vi har gamla exempel på det här och det hade att göra med dieselbilar mot bensinbilar för länge sedan. Samma problematik att folk vågar inte göra det beslutet om inte visste vad som skulle hända med dieselskatten.
Därför måste vi ju politikerna komma överens om över längre
tiden till nästa val. Emma Ringbom.
Tack. Jag vill här nu understryka en dimension som ibland glöms bort i de här diskussionerna. När man pratar om klimat så blir det ofta fluffigt och hemskt långt borta från människan.
Det var poängen med den här diskussionen.
Många kommenterar sig att ja, men vad gör Kina? Vad gör USA? Ja. Vad gör alla andra? Varför måste vi? Vi måste också bli bättre på att inse vad de positiva effekterna i närmiljön är. Om vi tar exempel med förbränningsbilen. Vi vet att det blir sämre luftkvalitet om vi pruttar omkring med bensinbilar i stan. Däckerna är också hemskt dåliga för luftkvaliteten. Det kommer jättemycket mikroplaster. Det kommer mycket dåliga utsläpp. Som alltså skadar vår hälsa i vardagen när vi går på gatan. Om vi skulle ha en stad med mera kollektivtrafik, mera elfordon, mer kanske promenad, cykling, vad det nu sen finns för olika mobila lösningar, så har vi alltså konkreta positiva effekter som är ganska snabba. Och då handlar det inte om klimaten, men det handlar ändå om miljö, om natur och om någonting som kommer hemskt nära in på. Och vi måste bli bättre på att lyfta det här. För annars kan vi säga att vi kan göra vad vi vill och så planterar vi lite skog på andra sidan jorden om vi bara tittar på koldioxidutsläpp.
Har du, Sam Grönholm, något att kommentera till det här?
Jag instämmer fullständigt. Om vi tänker mer generellt, om vi ska genomgå någon grön omställning av samhället, så det som det kräver är att vi lyfter, att jag börjar med medierna lyfter upp positiva saker, vad som händer, så att det blir en acceptans i samhället, en legitimitet som möjliggör för politikerna att göra svåra beslut. För att det är någonting som normalt brukar man i media kanske diskutera i allmänheten, det går kritiskt. Och det är fullständigt rätt att kritisera COP till exempel i alla dess meningar. Men just det som vi diskuterar här, vi pratar helt konkret Och vi pratar inte på en abstrakt nivå, vi pratar om vår närmiljö, var vi lever, hur vi lever och vad vi använder för olika möjligheter, lyfta upp möjligheterna, incitament, politiska incitament, vad kan man göra utan att på vis att laga vissa människor sura och andra människor jätteledsna och så vidare. Så det, men det finns ju alltid den dilemma som ligger i det här, men jag tycker det är rätt väg att gå.
Men ge mig lite av det här positiva nu då som de som lyssnar kan liksom, för att det är sant att vi hör de här nattsvarta klimatnyheterna hela tiden. Du sa, många gånger sa du att vi är föregångare, vi är liksom före det här, som de här så kallade tvången som kanske kommer. Ge några andra exempel än bara att mera vindkraft.
Till exempel om vi ser på målsättningen, vi ser Åbo stad här, de ska bli klimatneutralt 2028.
Mm.
Och då kommer man antagligen gå i mål med det. Och det har i princip att göra med att de har möjlighet att styra Åbo Energi. Vi har till exempel flesta städer i Norden som är större. De har mer ambitiösa mål än vad nationella nivån. Ta till exempel Köpenhamn borde vara klimatneutralt 2025. Mm. Det är sådana saker som vi tar för givna som händer dagligen i vår närmiljö som oftast vi inte ens tänker på att det här handlar om miljö att göra. Till exempel Åbo stad, när de bygger upp nytt här nu, så har de målsättning att det ska finnas mera grönområden, det ska finnas träd mera, och det använder de ordet att det blir attraktiva bostadsområden. Jag ser det igen som en forskare i detta princip, att okej, har du mera trä, så vad betyder det? Du kanske har lägre temperaturer på sommaren. Har du mera naturområden, grönområden, så betyder det, får du något skyfall, så finns det någon plats att vattnet ska rinna till. Ta till exempel Barcelona, ta Paris. De gräver ju upp alla parkeringsplatser här, många, och planterar träd istället för att få ner temperaturen när det är 40 grader varmt på sommaren.
Ja, där var några praktiska exempel som har med stadsplanering att göra helt enkelt. Jag skulle vilja ännu prata lite om ekologiska fotspår, för att det hör man alltid, och jag tippar på att jag får några e-postmeddelanden om det också efter den här sändningen. Adressen är slaget@yle.fi. Folk säger att jag som bor här i min kåk på landet och kör bil lite av och till butiken då och då, inte ens alla dagar och så här, nu talar jag inte om mig själv, utan jag säger att det här brukar komma som feedback. Så att mitt ekologiska fotspår måste ju ändå att vara mycket lägre än en stadsbos. Finns det uträkningar på det här ekologiska fotspår om du bor i en stad, förstås beroende på hur den stad det är och så här, jämfört med om du bor alltså ute på landet? Har du svar på det, Sam Grönholm?
Nej, jag har inte direkt svar. Jag är utgångspunkten, så jag ser på processer och strukturer, ser inte princip så ekologiskt fotboll som sådant.
Mm, har någon, Amanda Passane?
I genomsnitt så är de människor som bor i städer har högre ekologiskt fotavtryck på grund av det att de är ofta rikare, eller där bor de rikaste människorna i genomsnitt. Och de människorna flyger jättemycket och använder mer naturresurser, har kanske många sommarställen, har kanske ett ställe någonstans utomlands och så vidare. Att det här med ekologiska fotavtrycket, så det har jättemycket att göra med människors inkomstnivå och förmögenheter.
De som är rika, så
de konsumerar allra mest.
Emma Ringbo.
Jag vill lite öppna upp det här, för jag har inte själv forskat i det, men någonstans finns det ett gyllene medeltal. När människor flyttar in till städer, så kan man centralisera mycket. Om man bygger ett höghus, så då bor det många familjer i samma hus. Man drar en vattenledning dit, eller okej, kanske inte en, men ni förstår poängen. Ja. Man drar vattenledningarna dit, man drar elen dit, man drar värme, grannarna värmer varandra. Det är bättre än om alla de familjerna skulle bo långt ifrån varandra. Man skulle måste dra all infra till alla de här personerna. Man skulle måste bygga vägar. Allt det här. Mm. Men sen kommer vi tillbaka just till det här med närdagis, grönområden, rekreationsområden. Om städerna blir så att säga för fulla, om de bara blir stenåkrar, öknar, så då tippar pendeln åt andra hållet. För då börjar människor söka sig aktivt bort därifrån. Mm. Och då blir det jämpress på infrastrukturen när människor just vill köra till skogen, vill åka till södern på resa och så vidare. Men min personliga övertygelse är att Helsingfors antagligen är relativt nära det här optimala. Vi har hav, vi har skog, vi har tjänster. Vi är en liten storstad.
Mm. Amanda Passane.
Ja, jag skulle säga att man kan leva ekologiskt hållbart både i städer och på landsbygden, och också ekologiskt ohållbart i städer och på landsbygden. Men exakt som Emma sa, att om vi tänker på vad det där ekologiska eller klimatavtrycket kommer ifrån, så det största kommer ifrån boende, sen kommer trafiken, sen kommer maten och sen kommer den övriga konsumtionen. Så man tänker på boende och trafik, så där är det nog mycket mer energisnålt att bo i en stad om du använder kollektivtrafik, kan röra dig med cykel, sen bor du troligen i en lite mindre lägenhet. Så på det sättet är det på många sätt hållbart. Men sen kan det hända att om människor har mer pengar så konsumerar de mer och flyger mer. Men det har ju sen egentligen inte att göra med att bor de i ett höghus i staden eller på landsbygden.
Det har med val att göra, personliga val. Alltså FNs 30:e klimatmöte börjar på måndag i Brasilien. Det var där vi började och det är där jag tänkte avsluta också. Kan jag dra en slutsats av den här diskussionen idag att vi inte behöver strö aska i håret och dunka pannan i väggen och gråta? Men det kommer igen en massa negativa nyheter därifrån att alla bara bråkar och kommer inte överens. Är det så, Amanda Passan?
Jo, när man behöver inte dra aska över sig. Men att sen tror jag att också inom klimat- och miljöarbete så måste man också klara av att vara glad över små framsteg ibland. Och speciellt inom svåra tider så kan små framsteg vara viktiga. Och nu också om vi tänker på EU så EU kom ju överens om en gemensamt klimatmål. Okej, det var inte kanske helt så bra och tajt som det har varit tidigare. Men ändå, och det var i det här världsläget så var det en bra sak och en sak som vi kan vara stolta över.
Emma Ringbom.
Nej, jag tycker att oberoende av hur det går så har det ett politiskt värde och ett symbolvärde att vi överhuvudtaget sätter oss ner och diskuterar de här sakerna. Jag vill också understryka att i dagens värld är det viktigt att kämpa mot desinformation. Och när vi pratar om klimatarbete finns det mycket desinformation ute. Så kanske så här, min förhoppning inför det här mötet är att vi i alla fall kan stå upp för fakta, försvara fakta och förnya förtroende för det här gemensamma arbetet. Och så tar vi i Helsingfors och i Finland ansvar för att göra det bästa vi kan här.
Sam Grönholm.
Jag tycker den här redan diskussionen att du har bjudit in två lokalpolitiker och med att diskutera om städer i och för sig en framgång. För du tänker på det viset, vi pratar om COP så det är mycket abstrakt, mycket negativitet. Om vi pratar om lokalnivå och vi tänker på alla unga barn som pratar om klimatångest så det är bra att vi diskuterar sådana här saker så vi klargör för dem att det händer saker. Det kanske inte händer lika snabbt som vi skulle vilja att det händer men det går i alla fall i rätt riktning.
Mm. Ja, klimatångest, speciellt hos unga, hann vi inte ens tangera här och det hörde inte kanske heller till dagens diskussion. Jag tackar för att ni kom hit, Amanda Passanen och Emma Ringbom, bägge lokalpolitiker från Helsingfors. SFP företrädes av Ringbom och Passanen är då från De gröna. Sam Grönholm hörde ni här senast som från Åbo Akademi forskar i hur städer deltar i klimatarbetet eller hur de sköter det. Mitt namn är Bettina Sågbom och som vanligt så får ni skriva era synpunkter till slaget@yle.fi och slaget återkommer på måndag. Samma tid, samma kanal. Tack för sällskapet.
Tack.
Tack.